ljus, alkoholfri, ekologisk.
Torsdag, 8 april. Och denna torsdag så har jag Sofia Lundberg på besök här i Nordmarkpodd. Författaren Sofia Lundberg, som är nu aktuell med sin fjärde skönlitterära bok, Som en fjäder i vinden, som jag har fått äran att läsa. Men när hon var här så var det faktiskt angående hennes förra bok som heter Och eken står där än, som är helt fantastisk, den ska ni läsa om. Men, och egentligen så skulle det här avsnittet kommit för ett tag sedan, men det hamnade lite mellan det här nya släppet och det förra. Men det som är så fint är att samtalet handlar mestadels om den kreativa processen och hur Sofia ser på sitt författarskap. För att dra lite kort också om vad nya boken handlar om, så utspelar den sig mellan, jag tror det var 1948 och fram till idag. Det handlar om vännerna Viola och Lilly. Och Lilly ligger på dödsbädden, de är båda i 80-årsåldern och deras liv tog olika vändningar. Och sen så får man följa, ja, det är det som är så fint med Sofias böcker tycker jag, för att man hamnar mitt i det här mänskliga och det finns otroligt mycket sorg, men det är också liksom de här, ja, vad ska jag säga, liksom det som händer mellan generationer också. Och hon är väldigt skicklig på att få med ett helt liv på ett otroligt fascinerande sätt. Och hennes böcker når mig verkligen. Det är väldigt, väldigt bra. Ni ska ta och läsa den, för att den är fantastisk. Men när hon var här så pratade vi om massa saker såklart, och vi pratar om och att, och eken står där än såklart. Inga människor är ensidigt onda eller goda. Generationer som stöttar varandra, ett nytt liv, hundratals artiklar om förövarna, Ester och Rut, livslång kärlek, när lågan brinner ut, alla söker och längtar, den röda deras boken såklart. Jag är en skrivande människa, det här måste min son skulle hitta mig här. Måste man verkligen vara så intresserad av sig själv? Min bästa kompis när jag var liten. Jag hittade hennes adressbok. Jag vill fixa dem. Att vilja väl. Empati. En droppe av mig själv. Jag dör lite för varje bok. Och att vara tacksam. Hon är helt fantastisk, Sofia. Jag är väldigt glad över att vi fick till det här. Stort tack till Norrlands Ljus, alkoholfri ekologisk, som är min huvudsponsor. Ni är helt fantastiska. Och vill ni med något så mejla till info@nordmarkrecords.com. Jag svarar alltid. Följ mig gärna på Instagram, Nordmarkpodd. Nu kör vi! Lundberg.
Ja, hej.
Välkommen till Nordmarkpodd.
Tack så mycket.
Jag brukar ju alltid, ja, det är helt fantastiskt. Jag brukar ju alltid fråga mina gäster om jag får börja med genom en kram, men nu är det så tråkiga tider, alltså vi gör en till sån här.
En sån.
Ja. Hur är läget? Och Cleo har vi här också.
Ja, Cleo är här, min lilla hund. Ja, men det är bra med oss.
Det är bra med er.
Vi hoppas att hon inte ska störa så mycket.
Ja, det är fan.
Får lägga sig och sova lite.
Du har ju din tredje bok, Eken, den står, vad heter den? Jag glömmer alltid bort, den står där än.
Och Eken står
och
där.
Och Eken, den står där än. Den är ju fantastisk.
Jag provocerar genom att börja en mening med och, för det fick man inte göra i skolan. Så svenska fröken, men det får man visst.
Ja, det var precis, man får göra precis vad man vill. Men den är ju fantastisk. Den är ju, jag sträckläste den på ett svep. Den är ju så otroligt varm, och jag tänkte att vi ska prata om de här olika förhållanden med den generationsmöten. Och det tycker jag är så himla, himla fint med den boken. Men hur kom själva idén till boken fram?
Ja, men den kom väl, det var ju, ska jag säga att det var väldigt mycket tankar som väcktes i och med MeToo-rörelsen. Och då hörde man också, det är ju så många som säger, men varför går hon inte bara? Varför lämnar hon inte bara? Och det är så otroligt svårt.
Mm.
Därför att inga människor är ju ensidigt liksom onda eller dumma. Det finns ju jättemycket fina sidor. Och sen finns det ju många som kämpar med att hitta sig själva efteråt.
Mm.
Så att det var det jag ville skapa en historia om också, hur bra olika generationer kan vara på att stötta varandra.
Mm.
Och det här är ju två kvinnor som lever i olika tider, och Ruth har ju inte haft samma sätt att lämna och gå vidare.
Ja.
Men Esther har ju det, som är den yngre kvinnan. Hon kan ju faktiskt lämna och skapa sig ett nytt liv.
Mm.
Så att,
men det finns också det här...
Vad att... det vill gestalta. Inte det finns så mycket böcker om liksom förövarna, där man fokuserar på dem och där man fokuserar på våldet. Och de får ju också väldigt mycket uppmärksamhet i media.
Mm.
Det är ju hundratals artiklar om de här förövarna, och man grottar ner sig i deras beteende. Men det står ju någon kvar också, en liten skärva.
Mm.
Som måste hitta tillbaka till livet. Och det vet vi att det är många som har väldigt svårt med.
Mm. Ja, men det, jag har en person som står med den här, som har gått igenom i princip en sån situation. Och jag sa till henne också exakt den grejen. Varför lämnar du inte bara?
Mm.
Och sen förstod jag också att det handlar ju om att det inte är svart eller vitt.
Nej,
jag är själv ganska ofta ganska, alltså jag är ganska svart eller vit som person. Men då, det är väl bara att dra. Men såklart så finns det ju en fin sida hos den här elaka personen, eller elak. Men den som har de sidorna.
Absolut.
Och det, är väl kanske...
och det finns ju också jättemycket kärlek. Alltså Esther har ju varit otroligt kär och liksom lycklig. Och man vill ju, tror jag, att... Alltså det finns ju den här bilden av livslång kärlek som alla har. Det blir ju också ett väldigt misslyckande.
Mm. Tror du själv på livslång kärlek?
Ja, det gör jag absolut. Jag kommer från en familj med mycket livslång kärlek. Mm. Många lyckliga par i min familj.
Ja, samma. Min mamma och pappa, de har det hur bra som helst fortfarande.
Mm.
Jag tror på det. Jag tror att det kan vara verkligen, eller såklart. Jag tror att man... Jag tycker det är så svårt det där.
Cleo, kan inte du lägga
dig? Jag tycker det är så svårt.
Lägg dig.
För jag menar, de flesta vill ju tro på livslång kärlek. Men samtidigt så tror jag också att vissa, att det, alltså med allting annat så är det liksom en låga som också kan bara brinna ut.
Absolut.
Men det är ju så jävla sorgligt.
Ja, det är ju väldigt sorgligt. Det är ju det där med kärleken. Alla söker och längtar efter det. Kärleken. Det tror jag också, det märker jag. Jag har ju väldigt mycket läsare av mina första två böcker runt om i världen. Och det märker jag, det är verkligen någonting som enar oss. För det spelar ingen roll om jag får ett brev från någon i Korea eller i Brasilien eller i USA. Så uttrycker sig de flesta på samma sätt.
Mm.
Och det är ju så fantastiskt fint tycker jag. Att vi har det.
Mm. Ja, det är ju underbart.
Så det är någonting som jag tycker ska få mer uppmärksamhet.
Mm.
Så just den fina sidan.
Mm. Men alltså det är fant- men alltså att känna att man har någon slags, att det finns en kommunikation. Det jag menar, det är ju ingenting man kan räkna med. Liksom, när du hade släppt din första bok, kom det någon så här, shit, det här går ju bra. Alltså att det blir ett sånt genomslag, det är ju liksom, det är ju otroligt.
Ja, det har ju gått ganska långsamt. Kan man säga, för att det är som en smygare. Liksom. Den håller ju i sig. Den röda adressboken kom ut för 5 år sedan.
Mm.
Så att det är ju... den har ju hållit i sig sedan dess. Så att jag är ju otroligt tacksam för alla. Jag hade inte räknat med det alls. Jag skrev den röda adressboken till mig själv.
Mm.
Gjorde jag. Så att det var... jag hade gett upp då, för jag hade blivit refuserad några gånger. Och att jobba kreativt och skriva är ju... Det är ju verkligen en kamp.
Mm.
Och behöva ha ett heltidsjobb och sitta på kvällar och nätter. Men så till slut så hade jag insett att jag är en skrivande människa. Och det här måste jag göra, för att annars dör jag. Jag kände verkligen så. Och då fick jag på något sätt acceptera att jag får skriva för min egen skull. Och jag hade bestämt att jag skulle göra en hylla vid skrivbordet. Där jag skulle ställa alla böcker i mappar. För jag visste att jag skulle skriva jättemånga. Och de skulle sen min son få hitta när jag dog. Mm. Det var liksom, det hade jag kommit till ro med på något sätt. Så att, men det har jag ju fortfarande lutat mig tillbaka mot. Att om det någon gång skulle bromsa in och så. Då har jag absolut inga problem med att ta ett jobb och fortsätta skriva på kvällarna. Nej. Just nu är jag otroligt tacksam över att jag får kolla på bra serier på kvällarna. ledig.
Men jag tycker det är så fint det där, för att jag egentligen hela podden handlar ju, är ju verkligen det om kreativitet och varför man vill göra det man gör. Det här liksom begäret, jag tycker det är så otroligt vackert att förkåra sig inom någonting som är väldigt svårt att liksom att leva på enligt samhällets normer som vi lever i.
Mm.
Det är liksom väldigt få förunnat, och det är samma sak för mig, man bara så här, herregud, jag kan ändå göra det jag älskar. Spela musik och som jag velat göra sen jag var en liten pojke liksom. Det är så otroligt, jag är så otroligt tacksam över det.
Ja,
samtidigt så är man ju också så här, ja, fast jag har ju också, jag sitter ju också här. Mm. I studion. Jag har övat i hela mitt liv.
Mm.
Sen jag var liten. Och skriveriet är ju samma sak. Jag menar, det, någonstans så kommer det väl också med en... Eller, jag tycker att det klingar fint. Jag tycker inte att offra någonting är... Det behöver inte vara negativt. Men jag menar, det är samma sak för dig. Du har ju liksom jobbat och sen har du skrivit, antar jag då, på kvällar och på lediga tider.
Ja, jag har ju satt skrivandet i första rummet väldigt mycket. Jag har ägnat mycket tid åt det. Det är ju svårt, det är ju som du säger. Det är ju fantastiskt att man... Jag menar, när jag tänker på vad jag gör. Jag lever ju på att hitta på saker som inte är sant.
Mm.
Vilket är ju helt knasigt egentligen. Faktiskt. Men jag älskar fantasi och jag älskar att gå in i berättelser. Och sen är det ju så att man använder ju sig av ämnen som... är aktuella, och man kan ju belysa saker med fantasi som är väldigt viktiga för människor, som ger människor mycket.
Mm.
Så att det försöker jag ju såklart göra. Det finns ju en djupare tanke med allt jag skriver så. Jag har ju vetat kanske sen jag var 6-7 år att jag ville skriva böcker. Men det är ju inte så att omgivningen har uppmuntrat det direkt.
Nej.
Det är ju så med kreativa yrken. Du kan inte leva på det. Det kan man inte leva på. Du måste skaffa en utbildning som du kan få ett jobb på. Och, så här. Och det kan jag bli ganska provocerad av när jag hör människor säga till unga människor. Mm. För att det är verkligen som att slå ner drömmarna. Mm. För det kan man visst.
Ja, visst. Och om man inte kan i början så kan man ju... Alltså om det är någonting man vill göra som man älskar, då gör man ju det så mycket man kan.
Ja,
och då kommer man göra det ändå, även fast det är skitsvårt.
Precis. Och det är ju som du säger, det är ju väldigt mycket hårt jobb.
Mm.
Man offrar ju mycket, jag offrar mycket socialt liv, jag är inte så bra på det. Jag läser mycket, skriver mycket och det är ju ett val som man gör.
Mm.
Så det är ju väldigt mycket hårt arbete.
Mm. Men tillbaka, alltså om man tänker på det du sa med unga, alltså uppmuntra unga. Jag kan tycka att det är konstigt att det inte finns en... Att man inte lär ut positiv... Eller vad ska jag säga? Alltså mental... Alltså, vad fan heter det? Alltså mental träning typ.
Ja.
För, alltså, inom kreativt tänkande för barn.
Mm.
I större omfång. Det är väl ingenting sånt i skolan antar jag, förutom liksom det som är klassiskt bild och musik kanske. Så. Men att det finns en, liksom, att lära sig förhålla sig till det abstrakt och vad det innebär att vara kreativ.
Ja, verkligen. Och kreativa processer kan man ju lära sig att bli bättre på. Jag har jobbat med det i mitt jobb. Innan så jobbade jag som konceptutvecklare och planer och tog fram kommunikationskoncept för företag. Och vi blev skickade på en kurs en gång. Det här skäms jag för vi skulle gå en kurs i att utveckla kreativa processer. Och jag var ganska bångstyrig, för jag har haft det här väldigt mycket gratis. Mycket idéer och mycket kreativitet. Och min inställning var att det här kan man inte lära sig. Men sen fick vi gå den här 2-dagars kursen. Och efter det så insåg jag att det kan man visst det.
Mm.
Och sen när vi började använda de här processerna i workshops med kunder och så. Och jag såg att det verkligen går att få alla att tänka mer kreativt. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Och det har man nytta av i alla arbetsroller egentligen. Mm. Att man kan tänka på det sättet.
Men jag tror att det finns en stor rädsla. För att det är ju en sån klassiker. Men jag kan inte. Nej, jag vågar inte. Jag kan inte sjunga. Eller jag kan inte lära mig spela lite. Man bara, jo. Alltså, alla kan lära sig. Jag tror att vem
som... Fast det vet jag inte. Jag försökte lära mig piano när jag var liten. Jag var inte bra på det.
Ja, men jag tror så här. Jag har en kompis som också bara... Jag hade den bästa läraren. Jag var... Och det var också piano. Och den bästa läraren... Men det gick inte. Jag blev liksom inte bra. Men då tror jag att det kan vara så här. Du kanske hade någonting annat som du brann för mer.
Ja,
då projicerar man det mer på det. För att om du verkligen hade velat, då hade du övat så mycket så att du hade kommit över den barriären.
Verkligen. Nej, men så är det ju. Man trilskades med de här menuetterna, eller vad det heter. Men det fanns kanske ingen glädje. Det var ju så här, träna sista timmen innan man skulle lägga sig kvällen innan.
Ja, jag vet. Men det är det mest fascinerande jag vet. Och diskutera om det där. För jag tycker att det är så... Ja, självklart så har ju vissa bättre förutsättningar.
Precis.
Såklart, alltså det är ju, men det vackraste jag vet är just att förkovra sig inom någonting som man finner kärt.
Ja.
För att vi har bara en begränsad tid och sen dör vi.
Precis.
Och det gäller att fylla den där ryggsäcken med så mycket balla grejer. Man får vara girig där när det kommer till det kreativa och det man verkligen mår bra av.
Ja, men det är häftigt att lära sig nya saker tycker jag. Men det med du som är inom musiken, att jag är uppvuxen med en pappa som är jazzmusiker och spelar trombon. Och jag har ju, det var ju inte helt okomplicerat som tonåring i och med att man måste öva skalor då varje dag. Ja. För trombon, det låter inte särskilt, det låter så härligt att ha haft en musiker som pappa, men det lät inte härligt kan jag säga. Det var en period när man öppnade dörren och skrek tyst, det första som hände. Men det jag såg där var ju att den här enorma träningen som krävs, att han faktiskt satte sig och spelade de här skalorna.
Blås är så här extremt, också. Man måste ju öva hela tiden, för annars försvinner
exakt,
sig muskler.
Exakt.
Liksom det, för att annars blir det orent.
Så där har jag väl kanske lärt mig det här med att man måste, liksom, man måste skriva. Allt man skriver blir inte bra, man måste skriva om. Det här med att bli refuserad, det var ju jättejobbigt första gången. Men sen som 20-30 gången, då var man ju mer van vid det. Så det var ju så här, hopp, får vi skriva något nytt här.
Började du helt om från blank då när du hade blivit refuserad? Okej, okay, men nu går inte, det här var inte tillräckligt bra då, enligt vissa. Då börjar jag om, eller reviderar du då?
Nej, men jag kämpade nog. Det första jag skrev var en barnbok. Och jag kämpade nog med den ganska mycket och skickade in den på nytt några gånger. Men sen kommer man till en punkt där man inser att nej, men det här kommer inte bli någonting. Och då började jag med, då skrev jag en ungdomsbok. Och jag var så glad, det första manuset som jag skrev, då var det ju så här, yes, jag har en hög med papper, det är en bok, det är en berättelse, nu är det klart.
Mm.
Men det var ju verkligen inte det. Och sen så skrev jag den här ungdomsboken och tyckte att den var jättebra. Och så får man de här refuseringsbreven från förlagen. Och då gör jag ju samma sak, att jag försökte ju revidera och redigera och göra den bättre. Men så till slut så en dag så får man ju bara inse att nej, det här blev inte heller bra.
Mm.
Och sen höll jag på så i några år.
Shit, alltså det är ju, ja, det här låter ju så förmätet på något sätt. Men det är, jag kan ju uppskatta också att det finns en vilja av att resa sig när man också ligger ner. Alltså när man inte tar sig dit man vill på en gång. Alltså det finns ju någonting styrkande i att någon inte ger upp. Om det direkt hade bara varit så att du liksom hade fått bokförlag då, eller att någon hade liksom, nu vill jag ut det här, då kanske det inte hade resulterat i lika bra böcker sen.
Nej, vet du, jag är så otroligt tacksam för att det första jag skrev inte kom ut. Ingen kommer någonsin få se det. Nej, och för att det är ju en lärande process. Och då, när det var ju förfärligt besvärligt, verkligen, brukar jag säga, att vara författare utan att någon visste om det. För att det var någonting som jag kände så starkt. Mm. Att jag verkligen var. Och det var ingen som läste skönlitterära böcker hemma hos mig. Vi hade inga böcker hemma. Jag hittade böckerna först i en liten i bokaffären. Då ligger ju ofta barnavdelningen längst bak.
Mm.
Så jag satt där och tjuvläste de här böckerna tills de slängde ut mig. Och sen hittade jag biblioteken och sen så började jag köpa för veckopeng. Och jag var liksom besatta böcker hela tiden. Men att ingen... Det fanns liksom ingen utbildning. Man ska söka utbildning. Vad går man för utbildning om man ska bli författare? Nej, det gick ju inte. Men då hittade jag ju andra utbildningar att gå där. Det slutade ju ändå med att jag fick skriva i mitt jobb väldigt mycket. Men
Du är ju journalist också. Och du har jobbat som lärare också på Bergs.
Ja, precis. Jag har en filkande i pedagogik i botten. Mm. Och sen så är jag journalist. Mm. Så jag har dubbla utbildningar.
Men
allting har hela tiden, jag har hela tiden strävat efter att få skriva. Det var jätteroligt som journalist att få skriva och åka runt. Vi åkte runt mycket i världen och gjorde jättemycket härliga jobb. Mm. Så det var en kul tid och jag tror att om jag hade börjat skriva böcker då, det hade blivit någonting annat, för man måste leva också för att kunna skriva alltså den typen av böcker som jag skriver idag.
Mm. Ja, precis, att allting har sin tid och sådär. Men jag tänkte på dina karaktärer, som Esther till exempel. För hon är ju väldigt, hon är ju fantastisk, jag gillar det. Men jag kan ju också ibland, jag kände ju också när jag läste boken så här, men fan, nu får du rycka upp dig.
Verkligen.
För att du har ju det fan bra ändå. Exakt. Liksom, alltså, skärp dig.
Ja, Esther är ju otroligt självisk och det blir man ju i en kris.
Mm.
Så blir man ju väldigt självisk.
Jag tycker det är också intressant, men det är många år sedan nu, men då var jag in otroligt svacka. Jag var väldigt deprimerad. Och det finns ju ingen som är så egoistisk som en deprimerad person. Alltså det är liksom, allting handlar ju bara om en själv på något sätt. Och det ser man ju i Esther också. Liksom.
Verkligen, och det är ju verkligen det jag har försökt visa också, att den här glädjen finns ju där. Mm. Hon hittar ju den.
Mm.
Och det krävs ju kanske att det kommer in lite människor som inte är de som finns runt en i vardagen. För de är ju också tyngda av saker som har hänt. Mm. Och det kan ju vara svårt när de känner den personen som hon var innan.
Mm.
Att acceptera den personen som man blir efter en kris.
Mm.
Så för henne krävdes det att det kom lite människor utifrån.
Mm.
Och Rut med sina, som den äldre kvinnan heter, med sina fantastiska historier som fick henne att tänka på någonting annat. Mm. Jag tror också, precis som du, att när man mår väldigt dåligt, det är väldigt viktigt att försöka tänka på att inte tänka på sig själv.
Mm. Jag vet, det är ju svårt. Det blir bara mi.
Precis, verkligen. Och vi lever ju också i en sån tid där allting handlar om en själv.
Ja.
Alltså de här sociala medierna där man ska blotta sig själv och visa allting. Och det behöver man ju inte. Man behöver inte vara så intresserad av sig själv egentligen.
Nej, precis. Alltså egentligen rent spontant så blir det bara mer intressant om man inte vet allt om alla. Sådär.
Ja,
men det precis. Tycker jag är så fint med Rut. För att hon är ju... Jag tänkte så här... Min mormor gick bort, det är väl nu kanske 5 år sedan. Vi hade en jättenära relation. Men nu när jag läste boken så tänkte jag så här... Fan också att jag inte frågade mer. Och min farfar och min morfar gick bort, då var jag 20-21. Då är man ju inne i, vi hade också en bra relation. Men då är man ju inne i den där åldern att man doesn't give a fuck. Man är inte så intresserad av dem. Så här. Men när jag var ännu mindre, när jag var liten, då berättade de alltid så spännande historier. Och då var jag liksom så sjukt intresserad. Och sen försvann det.
Mm.
Och det ångrar jag idag. Det är liksom... Jag ångrar att jag inte pratar ännu mer med mormor, även fast vi var ju nära, men att jag inte frågar det mer. Det ska ni som lyssnar
ja,
ta
verkligen.
I beaktning. Verkligen. Folk försvinner sen och då kan man inte fråga dem.
Om man får så fantastiska svar. Alltså, jag ställde frågan till mina föräldrar om de kunde berätta någonting om några av deras första dejter.
Mm.
De träffades på Gotland, mamma bodde i Visby och pappa var militär och gjorde militärtjänster. Och jag får höra den här fantastiska historien om hur det hände någonting på regementet och mamma var tvungen att hänga med pappa dit och det var storm och det hade blåst upp tält i träden och de fick liksom dra ner de här tälten. Och man får se det framför sig. Så det hade jag ju aldrig fått reda på om jag inte hade ställt den frågan.
Nej. Men det finns också någonting som jag tycker är intressant och det är när det når en generation över. Alltså, mina föräldrar har jag ju väldigt nära relation till. De frågar jag verkligen saker. Men det känns som att det, de kan ju så väl. Mm. Det är liksom det här, när det blir en generation till, då blir det så jävla spännande. För då finns det någonting som man verkligen inte har någon aning om. Mm.
Verkligen.
Och man tror liksom att man kanske känner, alltså det är det som är så fint med Rut. Hon har ju liksom en jätterik historia liksom, som man inte fattar i början.
Nej, precis. Och det har ju, om man tänker sig, de allra flesta människor har ju fantastiska berättelser inom sig. Och unika. För vi lever ju våra liv på olika sätt och råkar ut för olika saker, hanterar saker på olika sätt. Och så. Det var ju egentligen det som triggade igång mitt skrivande när jag skrev den röda adressboken. Det var ju att jag hittade när min gammelmoster Dossi, farmors syster, dog. Så jag var jättenära henne. Hon tog hand om mig mycket när jag var liten. Och vi hade otroligt, hon var egentligen min bästa kompis när jag var liten. Vi hade otroligt roligt ihop. Och när hon dog, vi rensade ut lägenheten. Då var jag 20-årsåldern. Och precis som du säger så hade jag inte tid att vara med henne så mycket. Man sprang förbi henne och kramade om henne. Men det var liksom ingen djupare kontakt. Och då hittade jag hennes adressbok. Och då hade hon strykit över namnen och skrivit död i marginalen. Och det var jättemånga av de här namnen som jag inte visste vilka de var.
Mm.
Så det där stannade kvar i mig. Och det är ju samma sak egentligen med Rut. Det är ju också en karaktär som kommer av den händelsen. Mm. Att jag inser att det är väldigt intressant med den här livserfarenheten som äldre människor har. Mm. Och vi har så mycket att lära av den.
Ja, verkligen, verkligen.
Det finns, jag menar, Esther får ju, det blir ju verkligen livsavgörande för henne att hon träffar Rut under en ek.
Ja, verkligen. Den är fantastisk bok. Jag tycker att det är så fint, för att du har ju ett språk som är varmt. Och man vill ju liksom, jag vet inte, jag tycker den är ju sorglig, fast den är ju framförallt peppig ändå, tycker jag. Man får ju en känsla att det här kommer ju gå bra. Alltså hon kommer ju ändå liksom resa sig sådär.
Jag tror att jag strävar väldigt mycket efter att laga karaktärerna i mina böcker.
Mm.
Jag vill liksom fixa dem. Och så kan jag nog kanske vara lite grann privat också, att om en nära vän mår dåligt, då är det nästan som att jag mår dåligt själv. Jag måste bara se till att de mår bra.
Mm. Tror du att det finns en tror att vi lever våra liv och att det alltid, alltså jag menar, det blir inte alltid bättre, men att vi har ju någonstans inom oss att vi vill väl. Alltså vi vill ju någonstans att saker och ting ska bli bättre.
Absolut.
Annars hade det ju varit som det är på 1300-talet fortfarande, kanske. Eller liksom att du förstår att det finns en strävan efter att vi vill och kan, fan vilken flummig fråga, men att vi vill och kan mer än vad vi kanske till och med är. Att det hela tiden liksom finns en strävan efter någonting som är, det blir så konstigt med de här begreppen gott och ont, men att man vill väl.
Ja, men empati är ju, det är ju liksom grundbulten i mänskligheten, för utan empati, om inte liksom grottfolket hade sprungit och tagit spädbarnen och lyft upp dem och tagit med sig dem när odjuren kom, då hade ju inte mänskligheten överlevt. Om vi slutar vara empatiska och slutar bry oss om varandra, då kommer det ju gå illa.
Mm.
Så jag tror absolut så. Att men det märker jag på mina läsare, alltså det finns otroligt mycket fina människor och varma människor och kärleksfulla människor. Jag är så glad. Det är nästan den största belöningen med att ha många läsare runt om i världen, att jag får se det.
Mm. Ja, det är fantastiskt. Men kan du känna ibland och säga, men och det här är ju positivt och bra, men jag brottar själv med det nämligen. Ibland när man går upp i sådant så bara, herregud vad vi är, det är bara liksom vi är så nära att förgöra oss och alltså kontra det att vi vill väl, så har vi den här andra sidan som är så sämst. Och det är den här ständiga dualismen som är svår att förhålla sig till.
Jag tror också att det är problematiskt, därför att människor som är väldigt empatiska blir dränerade på energi när det är mycket elände.
Mm.
Och det får inte hända. Nej. Utan de människorna måste stå starka nu när det finns krafter som drar åt andra håll.
Mm.
Och vi måste liksom kämpa för att de sidorna ska synas mycket
precis,
media och höras.
Ja, jag tror också det. Jag har en sån här, alltså på samma sätt som att att fokusera på att tänka positivt. Det är ju liksom egentligen svårare. Alltså jag tänker själv när jag var deprimerad. Det var liksom lättare att vara i det där svarta hålet och klös omkring och gorm omkring och än att försöka. Det här är ju svårt, ibland så måste man ju ha hjälp såklart. Men det är ofta det känns, det tar mer energi att tänka positivt, fast du får mer tillbaka. Fast det är lättare verkligen att vara negativ och stanna där nere.
Nej, verkligen. Nej, men det är jättesvårt. Jag kan själv vara dålig på, och jag får påminna mig själv om att du måste ta dig ut och träffa någon därför att du kommer må bra efteråt.
Mm.
Men det är lätt att isolera sig när det är stormigt och eländigt och mycket eländiga nyheter. Och det är lätt att påverkas av det.
Mm.
Det tycker jag verkligen.
Men har du så här, när du skriver, kan du stänga av sånt eller kan du använda det som bränsle i ditt författarskap?
Ja, jag stänger inte av så mycket. Jag läser väldigt mycket och följer med i nyheter och lite för mycket ibland. Jag tänker ofta att jag borde stänga av mer. Jag har några kollegor som skriver som sitter i lokaler där det inte finns internet för att de ska få ro och koncentrera sig. För mig skulle det bli problematiskt därför att jag söker efter saker hela tiden och faktakollar vart efter jag skriver så att jag behöver ha uppkoppling. Men ja, det är en bra fråga om det är bränsle eller inte, jag vet inte. Jag tänkte på det senast i morse och undrar om böckerna skulle bli bättre eller sämre om man stängde av allt. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller. Jag tycker det är intressant det där att man, beroende på man själv mår och hur det funkar med ens kreativitet. Jag tycker, alltså om man mår jättedåligt, då får jag ju ingenting gjort. Då vill jag ju bara ligga och kolla på en serie. Typ. Ja, men då är man ju inne i det där själviska som inte, för mig inte känns särskilt kreativt. Mm. Men om det är liksom så att det är helt överdampig, då kan jag inte. Då vill jag ju inte vara, då kanske inte jag vill vara här heller. Det gäller att hitta den där balansen som är.
Ja, verkligen, för kreativitet är ju väldigt dränerande också, så man behöver ju återhämtningen.
Mm.
Och då blir man ju ofta väldigt, jag blir ju helt urlakad. Jag kan verkligen falla ihop.
Mm. Men hur är det för dig när du har skrivit klart? Alltså det är ju.
Det är så sorgligt. Åh! Det är så hemskt. Nej, men det är, jag brukar säga, och det här låter ju så pompöst, men jag känner ju att de här böckerna som jag har skrivit, det är liksom, jag har lagt en droppe av min själ i dem på riktigt. För att jag har gått in så djupt i karaktärerna och i handlingen. Så att jag känner att jag dör lite grann för varje bok jag skriver. Det är liksom som att boken tar med sig en bit av mig. Och jag kan vara väldigt deppig. När jag skrev färdigt, jag håller på med ett internationellt projekt, jätteroligt. Jag skriver tillsammans med två amerikanska författare. Och vi var färdiga med som första utkastet eller så. Och jag började gråta när vi pratade om det. För då var vi två. Det brukar inte, jag brukar vara ensam med att vara klar. Men vi satt i telefon och liksom pratade om att ja, men ska vi skicka iväg det här nu då, så att de får läsa det? Ja. och så kommer liksom tårarna. För då var det, hon har ju varit ett otroligt stöd också under hela den här corona. Mm. Tiden att man har haft någon att jobba med.
Mm.
Och så plus att det är klart, nu ska vi lämna de här.
Ja, men det är också intressant. Det är samma som när man gör musik. Jag tror att det är ungefär en liknande känsla att man är så inne i det när man sitter. Och sen när man har släppt det som man vill släppa, då är det liksom inte ens eget längre. Då har man liksom lämnat.
Precis. Det är verkligen så.
Men kan du få så här att nu har jag, måste du liksom reboota ett tag efter du har. Alltså tar det lång tid att återhämta sig och börja, okej, nu är jag redo för att börja skriva nästa.
Jag försöker kasta mig på nästa projekt direkt för att jag vill ha någonting, jag vill ha börjat på någonting när jag får första reaktionen. För att om de som läser säger att det är värdelöst, då kan jag bara, men jag har.
Jag har en brasklapp här.
Jag har något nytt på G, så att jag inte tappar hela. Och det tror jag sitter kvar sedan den här refuseringstiden, att jag är hela tiden rädd för att de ska säga att du duger inte. Så.
De bara, Sofia, det här var inte till. Aha, men vad säger du om det här?
Ja, precis. Alltså, jag ger inte upp. Jag vet att jag är värdelös, men jag kan producera mycket. Men den där ångesten, Jag hade mycket problem, eller jag har haft mycket problem med ångest. Och oro, framförallt oro. Orolig för allt.
Mm.
Och sen fick jag lära mig av en psykolog att det här med att ha väldigt mycket oro när man är kreativ, det beror på att man har livlig fantasi och att man kan hitta på vad man tror kommer hända.
Mm.
Och det förändrade allting för mig. Mm. För han sa att varje gång du känner att du får ångest eller blir orolig, så var tacksam.
Mm.
För det är det som gör att du kan skriva böcker och att du kan skapa de här historierna. Så nu försöker jag tänka, ah yes, bra, nu kommer den igen.
Åh, jag är så glad att jag måste så värdelös idag.
Nu kommer
jag måste riktigt dåligt idag. Åh, vad skönt. Ja, vet
jag. Har du... Jag är fortfarande kreativ. när ångesten försvinner, då har kreativiteten försvunnit.
Ja, jag tror att det kan ligga jättemycket i det. Jag hade... Det är intressant att säga det med oro, för det var exakt så för mig. Och hela min barndom, skulle jag nog vilja säga, var präglad av det. Alltid orolig för någonting, att min syster skulle dö eller att min förälder skulle... Det var fruktansvärt.
Ja, det är ju fruktansvärt, verkligen.
För utåt sett så var jag liksom jätteglad och positiv pojke. Men inuti så mådde jag alltså fruktansvärt dåligt ibland. Och det där liksom lärde man sig ju tackla och maskera. Jag vet att mina föräldrar ibland såg att jag inte var glad. Men man är ju alltid också själv med sitt välbefinnande, ska jag säga. Med sitt mående.
Med alla gubbarna i huvudet.
Ja, exakt. Ja. Ja, men de är ju... Det är svårt förhålla sig, tycker jag. För att hur man ska lära sig leva med sådana grubblerier. Och det har ju blivit mycket bättre nu. Nu vet jag ju exakt hur jag ska förhålla mig till det. Men det är svårt. Det tar tid.
Det tar tid och energi. Och verkligen.
Men samtidigt så tycker jag, alltså det är den klassiska, jag, om det inte hade varit för att jag är så här, så hade ju inte jag kanske gjort det jag gör, tänker jag.
Nej,
alltså det finns ju alltid någon...
Så det är det man ska vara tacksam för.
Ja, men exakt. Mm. Det finns det, alltså den här Dr. Jekyll och Mr. Hyde måendet är ju någonting som är positivt, tror jag.
Mm. Verkligen.
Det måste man ska bara lära sig att rida ut det.
Precis, och försöka fokusera tankarna kanske på någonting kreativt. För att om man sitter och oroar sig över att det ska hända något med någon man är nära, eller att någonting ska gå illa, så kan man ju påminna sig själv om att okej, men nu, det här är ju bara fantasier. Det här är ju, händer ju i mitt huvud. Kan jag föra över det till någonting kreativt istället?
Ja, men hur funkar det för dig? Alltså, om man nu går tillbaka till det här, hur man mår psykiskt. Alltså, jag menar inte att stänga av, men till exempel som Esther, såklart påverkar det ju hur Esther är ibland. Hur du mår, det fattar jag. Men finns det stunder när du så här, men nu, fasen, nu gör jag någonting annat? Eller kan du komma över sådana barriärer när det känns svårt att skriva och bara, men nu handlar det bara om disciplin. Nu måste jag bara mata.
Ja, det är en sån himla bra fråga, därför att det handlar ju väldigt mycket om disciplin att skriva.
Mm.
Och i början då, när jag skrev, när jag hade också ett heltidsjobb, då var det ju väldigt mycket, hade jag en ledig skrivdag, då skulle jag skriva 10 sidor. Och sen, om det då tog från 8 på morgonen till 1 på natten, så fick det ta så lång tid.
Mm.
För att jag gav mig inte, jag var verkligen disciplinerad. Nu när jag jobbar heltid med att skriva, har jag blivit lite snällare mot mig själv.
Mm.
Att om det är någon dag som det känns lite segt, så kan jag ta en längre promenad eller kanske gå. Jag tycker väldigt mycket om både musik och konst. Jag tycker att alla de här konstformerna går in i varandra. Musik, poesi, alltså en tavla kan vara en hel berättelse i sig, och en bok kan man liksom höra musik och känna olika känslor. Så att, jag försöker då gå iväg och kanske få inspiration någon annanstans. Försöka inte fastna i det här deppet.
Mm.
Så. Men det kan ju vara, jag gråter ju också, som du säger, med Hester och Rut i olika skeenden i den boken. Så det, jag känner ju deras känslor, så att jag kan ju verkligen gråta när jag sitter och skriver. Mm.
Det är ju fantastiskt när man läser någonting också. Och som läsare, att jag gillar ju att läsa, när jag väl läser, gillar jag att läsa allt på en gång. Alltså nästan sträckläst, och det gjorde jag ju med din. Men jag tycker också är så fascinerande, det är ju väldigt banalt, men ändå väldigt kittlande att tänka så här. När kände du att så här ser Ester ut för mig? Eller så här ser Rut ut? För jag vet ju hur de ser ut för mig. Men de ser ju garanterat inte likadana ut. Exakt. Alltså du vet, man har ju alltid... Det ska vara så kul att se hur folk kunde... Om folk fick berätta hur olika böcker, hur karaktärerna ser ut. Hur lika de skulle vara. För att de ser likadana ut. Åtminstone för mig, hela boken. När jag väl har lärt känna Ester så ser hon ut på ett speciellt sätt. Med de attributen som du har gett mig genom boken såklart.
Men... Ja, jag ger ju lite, jag vill gärna lämna till läsaren att få sin egen bild av de här personerna. Men det är klart att jag har min bild. Den här eken finns ute på Lidingö och jag går ofta en promenad förbi där med min hund. Eller innan jag hade hund så gick jag dit själv. Det är väldigt vackert, man ser ut över vattnet och så. Så att nu när jag kommer dit så känns det nästan som att jag går och hälsar på dem. För att jag ser dem där. Mm. De sitter och pratar och fikar och dricker sitt kaffe och... Så att de är absolut levande för mig.
Mm.
Det är de.
Ja, det är fint, det är fint. Vad heter det, om man får fråga, det kanske är hemligt. Vad, för du har börjat skriva på nästa, din fjärde nu.
Ja, precis. Den är ju, jag håller på och redigerar den, finredigerar den. Så att den kommer ut i mars-april. Jag har inte exakt datum.
Ja, shit, så det är så snart.
Precis. Alltså den har jag gråtit mina tårar över att den är klar. Liksom. Nu håller vi på med språket och finredigerar.
Shit, vad spännande.
Så. Den heter Som en fjäder i vinden.
Ja, den kommer jag läsa.
Det är också generationer i. Det är två stycken bästa vänner från Visby som den handlar om.
Mm.
Och deras liv. Det är livshistoria. Jag tycker ju om att utforska livshistorier. Och det handlar väl om ett intresse för vad det är som gör att vi blir som vi blir. Vår barndom påverkar oss jättemycket. Vi är ju alla liksom förvuxna barn som struttar omkring. Och ofta så förstår man ju inte vad i barndom det är som har påverkat oss.
Nej.
Så att jag tycker om att grotta ner mig i det.
Ja, det är
livsöden. Ja, liksom, hela liv.
Ja, det är fantastiskt. Det är otroligt, det blir otroligt filmiskt. Och, finns det någon tanke på filmatisering av dina böcker? Vet du det?
Ja, nej, men jag vet att det är många som liksom pratar och vill och tänker. Det är många som vill ha film. Så, men det finns ingenting konkret.
Nej.
Nej.
Ja, men det kommer. Det kommer.
Men det får vi se.
Och Eken står där än.
Mm.
Den är helt fantastisk och det är du med. Tack för att du ville vara min gäst, Sofia.
Tack för att jag fick komma. Tack.
Stort tack till dig, Sofia Lundberg. Ja, och glöm inte att läsa hennes böcker. De är helt grymma. Det var allt för denna vecka. Vi hörs och syns nästa vecka. Ta hand om er.